Det här är en podd från Svenska Yle.
Nu har EU satt igång processen att införa sanktioner mot Ryssland på grund av giftattacken mot oppositionspolitikern Alexej Navalny. Kerstin Kronvall, vad tänkte du när du hörde om det här så här som en första reaktion?
Jag tänker lite så här att EU viftar omkring sig och försöker göra någonting men är maktlöst.
Det här är nyhetspodden från Svenska Yle och vi ska prata just precis om det här. Kerstin Kronvall är Svenska Yles Rysslandsmedarbetare och jag heter Karin Götelid. Och vi ska prata om just precis det här då, alltså att Alexej Navalny, oppositionspolitikern, utsattes för en giftattack. Och Kerstin, det står väl nu utom allt tvivel att det var ett gift och det var det extremt farliga nervgiftet Novichok som han utsattes för.
Vad man kan tolka av alla de internationella resultat av undersökningar som jag åtminstone har sett, så har man fört i bevis att det var Novichok, och Novichok är ett kemiskt vapen helt enkelt, så att det liksom handlar om verkligt allvarliga saker. Jag tror inte att det finns något skäl att misstänka att det var något annat.
Trots alla dessa då bevis och resultat från olika laboratorier runt om i världen så vägrar ju Ryssland då fortfarande att medge att det skulle vara på det här viset.
Ja, det är ju Rysslands taktik i alla fall där de liksom tas på sängen och blir avslöjade. Det är ju hela tiden på det här sättet att Ryssland skyller ifrån sig eller säger att det är struntprat. Eller säger att det i själva verket är någon annan som har gjort det här. Det senaste jag såg var att man sa att det finns Novichok också i amerikanska laboratorier. Och till och med då, som Putin då ska ha sagt till Frankrikes president Macron att Navalny själv har förgiftat sig för att provocera. Så att det är liksom... Det är på något sätt en lönlös diskussion att föra med Ryssland när det aldrig skulle hända att man ens skulle beklaga att någonting sånt här händer, för att inte tala om att man skulle erkänna att det här har hänt faktiskt i vårt land och det är någon hos oss som har gjort det här.
Och samtidigt är det väl så att just Novichok är ett gift som finns uttryckligen, eller så här, det finns liksom inte i varmans ficka så att säga, utan det är ett gift som är väldigt välbevakat och som finns enbart liksom i statens ego.
Det är vad man vet, alltså det utvecklades i Sovjetunionen och det är ett oerhört, oerhört farligt och starkt gift. Och vad man vet så finns det enbart i statliga laboratorier. Eller kanske till och med bara i ett statligt laboratorium i Ryssland. Men sen är det ju samtidigt så att sådana saker kan man ju inte liksom med 100% säkerhet veta. Att var det exakt finns och vem som får tillgång till det här. Och i vilka mängder man får tillgång till när man då sätter igång en sån här process för att få gifta någon. Och hur mycket fara utsätter man andra för i omgivningen och allt möjligt sånt här. Det finns massa obesvarade frågor, men vad man vet så finns det bara i militärlaboratorier i Ryssland.
Och det som alltså sker nu då som sagt är att EUs utrikesministrar har mötts och så att säga satt igång då just processen att införa någon form av sanktioner mot Ryssland just för att Rysslands förklaringar eller för att Ryssland då inte samarbetar och ger någon tillförlitlig förklaring eller ger någon förklaring överhuvudtaget då på hur det kunde gå så här med Navalny. Du sa att EU viftar omkring sig utan någon makt. Vad har sådana här sanktioner egentligen för betydelse för den ryska ledningen?
Och det verkar som om det skulle ha haft en mindre betydelse än vad man skulle ha trott. Vi har ju sett sanktioner nu redan i många, många år, ända sen annekteringen av Krim och redan tidigare på grund av vissa sådana rättsfall som gjorde att vissa personer utsattes för reseförbud och deras egendomar togs i kvarstad och så här. Och det verkar inte som det skulle ha någon egentlig betydelse i stort sett i Ryssland. Alltså det har en betydelse för vissa personer som inte kan använda sina pengar som de har placerat utomlands eller sina andra tillgångar utomlands. Vissa personer kan inte resa ut från landet. Och vissa oligarker, vissa av de här stormrika människorna har förlorat en del av sin inkomst. Men allt tyder på att de här enskilda personerna som har drabbats, så de har fått någon slags kompensation. Det är lite så här att man lämnar inte sina vänner i sticket. Och sen det stora liksom statliga systemet, så ekonomin i Ryssland, jorden har gått ner, folk har blivit fattigare, men sanktionerna verkar inte att ha påverkat den ryska ekonomin så mycket som man trodde, alltså den har inte gått helt i stå. Och för många människor, ryssar, sådana här vanliga människor, så har sådana här sanktioner en ganska liten betydelse. Att det till exempel att kursen för euro och dollar har stigit så otroligt mycket att det är mycket, mycket dyrare för ryssar att köpa euro eller dollar. Så för de flesta människor har det ingen betydelse. De får sin lön eller pension i rubel och de betalar sin hyra och sin mat i rubel. Och då har det sådana här kurssvängningar ingen betydelse.
Nej, och i dessa coronatider så är resande, det är inte så många som reser ändå, så då spelar ju valutakurser kanske ännu mindre roll.
Ja, och sen ska vi ju komma ihåg att också då när man kan resa så är det ju bara en oerhört liten del av ryssarna som någonsin har rest utomlands. Jag tror att det är ungefär 30%, om ens det, alltså för några år sedan var det 16% av ryssarna som hade rest utomlands. Sen kom det en bättre tid och lite flera kunde resa. Men det är alltså uppemot 3/4 av ryssarna har aldrig satt sin fot utomlands.
Men det som vi vet ju nu inte ännu, eller ingen vet ju nu då hur de här sanktionerna kommer att se ut då på grund av Navalny, men du var ju inne på det här då just precis att det handlar om då enskilda personer, och det har man ju pratat om nu då, att nu skulle det också vara fråga om då vissa personer som på något vis är knutna till Putin eller till den ryska ledningen och som på något sätt då har samröre med användningen av Novichok, eller hur?
Jo, det är vad jag har sett också på olika ställen, att de människorna som skulle omfattas av de här sanktionerna, om det är fråga om militärer, höga militärer som det kan vara när det handlar om ett vapen, så det här har de vanligtvis utreseförbud i Ryssland. Så att det där med att de inte kan resa någonstans har i själva verket ingen betydelse för dem. Om det handlar om deras pengar, så står vi igen inför det här att kanske de kompenseras, kanske de förlorar någonting. Jag har själv en bekant som är sån här liten oligark, och han sa en gång när han förlorar mycket pengar att i själva verket så påverkas inte livet så hemskt mycket av om man äger 9 miljarder eller 6 miljarder. Att det handlar också liksom om skala här.
Så då kan man ju egentligen nästan dra den slutsatsen att sådana här sanktioner har mera betydelse för EU än för Ryssland. Det vill säga att man försöker visa muskler för någon utan att det då egentligen spelar så stor roll.
Så uppfattar jag det. Det är ett politiskt ställningstagande. Man säger att vi tycker inte om det här. Men sen, jag uppfattar det som att det är verkningslöst.
Men Alexej Navalny själv då, han befinner ju sig fortfarande i Tyskland där han återhämtar sig efter den här giftattacken och de konsekvenserna som det finns. Själv säger ju Navalny då att han är övertygad om att det är Vladimir Putin som står bakom det hela.
Det säger han, och han förklarade med just det här att det här giftet som då är ett kemiskt vapen finns inte att tillgå för vem som helst, och att ingen kan komma åt det utan att Putin har gett sitt åtminstone tysta godkännande. Men det är klart att Alexej Navalny har också en ett politiskt budskap i det här, eftersom han uttalat själv vill ställa upp i presidentval och bli Rysslands president. Så det är ju också ett politiskt budskap att han understryker att det är Putin som står bakom det här. Men vilket ju inte på något sätt säger att han inte har rätt.
Nej, precis. Nej, det är ju klart att han har ju förstås nu en väldigt bra plattform, åtminstone utanför Ryssland nu i och med den här attacken, för att det som han säger och gör nu från sjukbädden, eller han är väl utskriven nu, men det som han säger och gör nu så uppmärksammas ju större än någonsin.
Jo, hans popularitet hemma i Ryssland har stigit. Alltså, han har ju varit populär i storstäderna och bland utbildade människor och bland unga människor. Men nu har han har ökat sitt stöd helt enkelt, för att många börjar tycka att det är liksom så pass hänsynslöst och fruktansvärt svinaktigt, om vi säger det på vardagsspråk, att man gör så här mot en person.
Ja, så betyder det här alltså de facto det att det här banar väg för hans fortsatta politiska karriär?
No, det ger honom ett större stöd, men jag tror ju inte att det finns någonting egentligen som banar någon väg, för att samtidigt som han får ett större stöd så ökar också trycket från maktens sida att inte släppa fram honom. Det kommer inte att vara möjligt för honom att registrera sitt parti till exempel, som han har försökt göra gång på gång. Det finns många i Ryssland som säger att så länge Putin sitter vid makten kommer Navalny inte att kunna registrera sitt parti. Han kommer inte att kunna med sina egna, sig själv, eller liksom han själv och hans egna kandidater kommer inte att kunna ställa upp i val. Så de har ju valt en annan taktik. De har det här med intelligent röstning där taktiken går ut på att när de inte kan ställa upp egna kandidater så uppmanar de sina anhängare att rösta på vem som helst ungefär som är mot Putins stödparti Enade Ryssland. Att det är en sån här taktisk röstning som... Ja, det är hemskt intressant och den är komplicerad och den har väckt mycket kritik, men det har varit Navalnys enda sätt att kunna påverka inrikespolitiken hittills. Och det som är jätteintressant är att hur kommer det här att verka i parlamentsvalet nästa år?
Kan Navalny återvända till Ryssland?
Han har sagt att han återvänder och hans fru har sagt att de återvänder, och de har båda två väldigt starkt sagt att det finns överhuvudtaget inte en sån fråga att de inte skulle återvända. Och det kan ju hända att den här skandalen och den här uppmärksamheten kring den här förgiftningsskandalen gör att han är lite mer skyddad. Man kan aldrig veta, han kan råka ut för en bilolycka eller falla ut genom ett fönster eller drunkna när han simmar eller någonting sånt här. Men man tror på något sätt att det här har fått så stor uppmärksamhet att han kanske är aningen mer skyddad just nu.
Någonstans läste jag det att hans största utmaning är de facto att hållas vid liv ifall han återvänder till Ryssland.
Det är säkert många som tänker så, eftersom det har förekommit så många skandalösa och hänsynslösa mord av Putin-kritiker.
Men hur fortsätter det här nu då i Ryssland, Kerstin? Alltså, EU förbereder sanktioner, inför dem då eventuellt här framöver. Den ryska regimen vägrar att medge någonting utan kommer med andra förklaringar. Är det nu ett sånt här verbalt ställningskrig som bara fortsätter här och så?
Det tror jag att det är, alltså när det gäller den internationella scenen, alltså dialogen mellan Ryssland och utrikes. Så då fortsätter det på det här sättet. Vi har sett hur det fortsatt med den nedskjutna malaysiska planen över Ukraina 2014, där Ryssland fortfarande vägrar att känna sin inblandning. Och den dialogen förändras inte, det tror jag aldrig. Men inne i Ryssland så för man egentligen inte så mycket just den dialogen, utan inne i Ryssland så fortsätter liksom det politiska arbetet där Putins maktapparat försöker förhindra oppositionen att verka och oppositionen försöker hitta en taktik att få igenom förändringar.
Och samtidigt som hela den här processen pågår så är det ju så då att det finns faktiskt politiska protester lite här och där i Ryssland och i staden Khabarovsk, där allra längst österut i Ryssland, så där de fortsätter väl, eller hur, de protesterna?
De protesterna fortsätter, de har pågått nu i 3 månader och nu har polisen också börjat slå till hårdare mot dem. Det finns andra protester, det finns många protester som pågår i mindre skala på olika håll. Det var lokalval i Ryssland i september och det fanns orter, till exempel Tomsk, just där Navalny blev förgiftad, där man kan inte kalla det oppositionens kandidater, men kandidater som inte tillhör Putins stödparti i Ryssland klarar sig bra i valet. Så det pågår liksom både protester, och de här protesterna kan bli allt allvarligare, allt breda ut sig allt mera, det finns många tecken på det. Och så pågår det också en sån här politisk kamp där på vissa orter andra partier än Förenade Ryssland, Enade Ryssland går till seger. Ibland går de partier som får en seger, kan vara liksom sådana som egentligen är en del av det putinska maktsystemet, alltså kommunisterna och Zhirinovskis LDPR. Så det är partier som i grunden stöder Putin, men som ändå är något annat än hans parti, så att det redan det är en liten förändring. Det är liksom, när något sånt parti får platser i lokalparlamentet eller i parlamentet, så gnagar man lite på det största partiets monopolställning.
Där får jag säga tack till dig, Kerstin Kronvall, för det här samtalet. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Hej då!